Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt här på Mördarnas podd. Du Alisa?
Ja.
Det senaste så har vi ju snackat väldigt mycket mordfall.
Vi har ju faktiskt gjort det.
Ja, och vi har ju tagit upp, vi har tagit upp barn som mördar, vi har tagit upp mordet i Aspa. Och så har vi tagit upp dödlig kärlek, vilket var vårt senaste avsnitt när vi snackade om... kärlek på Alla hjärtans dag.
Mm.
Men någonting som verkligen skulle passa bra in så här på mardrömmarnas podd är att snacka om någonting som verkligen ger en mardrömmar. Och vad passar då inte bättre in än att snacka om folktro?
Det är ju ett perfekt ämne. Och jag älskar ju det här ämnet. Och jag tror alla kommer fatta det sen när jag berättar om det jag ska berätta om.
Ja, alltså som ni säkert hörde om ni lyssnade på förra avsnittet så är väl inte jag jätte så här, yay på folktro, utan jag har ju varit med för mord och ja, det senaste har det ju varit väldigt mycket mord, så vi måste ju dela upp det lite fair and square. Alisa, du får folktro den här gången.
Men vad generöst av
det. Ja, ett avsnitt för folktro på det. Efter tre med mord liksom.
Ja.
Nej, och sen har vi ju en annan sak att säga också, och det är, eller ja, vi ska inte säga för mycket, men vi har ju extremt mycket, eller stora planer för den här podden.
Mm.
Eller hur?
Verkligen. Vi har ju hållit på i snart ett år.
Ja, snart.
Börjar närma sig.
Mm.
Och kommit så mycket längre än vad vi trodde när vi satt där, när vi spelade in våran trailer inne i din lägenhet.
Ja, men herregud. Och det här kommer ni få höra mer om på vårt liksom ettårsavsnitt. Där vi kommer snacka mer om varför vi startar podden, hur vi startar den och så vidare.
Mm.
Så att stay tuned. Men, och sen måste vi också tacka såklart till alla lyssnare. För vi har ju haft extrema lyssnarsiffror det senaste, vilket är jättekul.
Ja, det är helt, de har skjutit i höjden och det är så kul att se och ger oss så mycket energi, för att jag jobbar ju heltid vid sidan av det här. Mm. Du har två barn att ta hand om.
Ja.
Så att det är inte som att man har all tid i världen.
Nej.
Men det har ju varit så kul att göra det här, och det är ju verkligen ni lyssnare som ger oss energin att fortsätta göra det här.
Ja, men precis. Men nog snackat om det här, hörni. Jag tycker att vi ska köra igång med vår första folktro. Och jag har ju tänkt att snacka om den mexikanska folktron. Vilket jag tycker är ganska intressant. För jag har ju tänkt att prata om La Llorona. Vet du vem det är, Lisa?
Nej, alltså jag har ju hört lite att du berättat om det. Men jag har faktiskt aldrig hört om det innan.
Nej, men då ska du få lära dig lite ett och annat här nu. En ung kvinna vid namnet Maria finner sin kärlek i sökandet efter lycka. Han är en av de rikaste männen i Mexiko. Och de blir förälskade. De gifter sig och skaffar barn, två pojkar. Familjen som de nu var bodde i ett stort vackert hus nära en flod. Maria var alltid hemma och tog hand om båda sönerna under tiden hennes man var iväg på arbete. Han kunde vara borta i några timmar till några dagar. Men Maria kämpade på i det stora huset med att städa och ta hand om sina pojkar. Och ja, de där åren, de går. Och mannen tillbringar mer och mer tid borta än hemma med Maria och deras pojkar. Och Marias kärlek för hennes man är fortfarande stor, men hans tycks ha försvunnit helt. Han kunde komma hem från jobbet och totalt ignorera henne och ger istället all sin uppmärksamhet till sönerna. En dag när mannen varit iväg under en mycket lång tid så befinner sig Maria och hennes söner nere vid floden. De är ute på promenad när de plötsligt ser en hästvagn. Och i den här hästvagnen så sitter en vacker kvinna och bredvid henne så sitter Marias man. Sönerna springer fram till vagnen och mannen pratar en kort stund med sönerna. Han berättar att han snart ska komma hem och att de snart ska få träffa deras nya styvmor. Han ignorerar Maria som bara står några meter bort och mannen och den vackra kvinnan ber sig iväg. Maria blev såklart rasande. Hennes man hade varit otrogen. Allt som hon hade gjort för honom under tiden han ska arbetat. Och han kan inte ens se henne i ögonen längre. Hon blir så arg att hon i den stunden tänker en hemsk tanke. Hon för med sig sönerna mot floden och bestämmer sig för att dränka dem. Kropparna flyter iväg i den kraftiga strömmen. Och Maria sitter vid kanten av floden och gråter. Hon börjar nu inse vad hon faktiskt har gjort. Hon har mördat sina barn. Hon klarar inte av smärtan, så hon bestämmer sig för att kasta sig i floden i hopp om att återförenas med sina barn efter döden. Inte långt efter Marias död så kunde folk i området se henne gående i sin vita långa klänning som hon ska ha burit när hon tog sitt liv. Hon går bredvid floden, gråtandes efter sina barn. Snacket börjar gå i området och föräldrar varnar sina barn om att gå i närheten av floden där Maria ska syns till. Och speciellt när det börjar bli mörkt ute. Hon är ond och om du korsar vägarna hon går på så kan hon se till att du hamnar i floden. Hon kallade snart inte längre för Maria utan för La Llorona, den gråtande kvinnan. La Llorona är en känd folktro i många olika länder men specifikt i Mexiko såklart. Där föräldrar varnar sina barn om att vara ute och gå i mörkret. I USA så användes folktron La Llorona för att varna sina barn om att leka nära farligt vatten. Man säger också att La Lloronas gråt kan låta som en spädbarns skrik. Alltså jag tycker bara att det låter extremt läskigt. Eller ja, jag vet inte.
Ja, men verkligen. Det är ju den ultimata skräckupplevelsen.
Mm. Och jag var tvungen att söka på det här på YouTube. Mm. Och alltså det finns så extremt många videos på människor som tycks höra hennes skrik under nätterna som har filmat det här.
Nej, fy.
Och det är en video specifikt som jag tänkt att jag kan dela sen på vår Facebook. Där det är en man som filmar där han hör någon som verkligen skriker. Alltså så högt mitt i natten. Och alltså det där skriket, usch. Alltså, ja, det är som att man drömmer mardrömmar om det. Det låter verkligen som en spädbarns skrik.
Åh, nej.
Mitt i natten. Det finns extremt många videos också på en kvinna man kan se med långt svart hår. Och vit klänning, komma gående ensam mitt i natten.
Mm.
Sen så visst, det kan väl gå kvinnor ute med långt svart hår och lång vit klänning under natten också. Men det känns som att det är inte så vanligt.
Nej, men alltså samtidigt känns det som en ganska klassisk sån här folktrosgrej. Det som jag tänker, det finns väl någon som berättelse, nu kommer inte jag exakt ihåg hur den gick, men i USA där det är en kvinna som luras in i mäns bilar på nätterna vid någon specifik väg.
Mm.
Som också har en lång vit klänning.
Mm. Ja, och sen så har vi ju den vita damen också. Eller den vita frun, eller vad man nu säger. Som också The White Lady. som också har den här långa vita klänningen som man ska ha sett på olika slott över hela världen. Också så här, men jag menar, förr i tiden så var det ju känt också med just de här långa vita klänningarna.
Mm.
Så jag menar, så konstigt är det väl kanske inte heller, men eftersom folk tror också sträcker sig så långt bak i tiden.
Ja.
Som till exempel det här med den vita damen. Det sträcker ju sig tillbaka till medeltiden till exempel.
Ja, så att, ja men alltså det finns så konstiga saker folk hade för sig förr i tiden. Det var som om man bara, om jag bara ska flika in det nu, liksom jag läste något inlägg här om dagen där de berättade att förr i tiden så trodde man att personer som föddes rödhåriga, att de var liksom gjorda under oheligt samlag, eller man ska säga, och eller att deras mammor hade haft mens under tiden de fött typ.
Va?
Och därför hade de rött hår.
What? De bara, ja, det färgades på vägen ut. Va, okay.
Hel permanent hårfärg.
Ja, så att om det är någon med rött hår som lyssnar just nu så ta inte illa upp.
Nej, men alltså, verkligen det jag ville komma fram till var att det finns såna sjuka saker man har trott på.
Ja, men väldigt ologiska sådana. Eller i alla fall sånt man ser som extremt ologiskt nu. Men förr i tiden så var det väl säkert väldigt logiskt.
Ja, men säkert. Men idag så, och jag undrar hur de kommer, liksom det vi tror på idag. Inte för att vi egentligen har jättemycket folktro kvar.
Nej.
Som är annat liksom än berättelser. Men det är liksom vi tror på idag som vi ser som jättelogiskt. Mm. Undrar hur de kommer prata om oss i framtiden.
Ja, de kommer prata om oss precis som vi gör nu med barnen som föds när kvinnan tydligen har mens. Jag vet inte. De bara, idioter.
Men gud.
Nej, men om vi nu ska gå tillbaka till La Llorona. Och ni får ursäkta mitt uttal där om jag nu skulle uttala det fel. Men i Venezuela. Jag försökte säga det lite tjusigt där bara för att. I Venezuela går ju historien om henne lite annorlunda. Mm. Där säger man att hennes ande kan kidnappa och döda andras barn. Och på grund av detta så sätter barnfamiljer upp träkors utanför sina dörrar för att skydda sig mot hennes ande. Mm. Så att, men det har man ju också hört förr i tiden att man satt upp träkors för att skydda sig. Eller är kvastar utanför dörren.
Ja, men jag tänkte precis på det. Ja. Kvastar funkar helt utmärkt det med.
Ja. Men historien säger att Maria inte kunde ju ta sig till sina barn efter döden utan hamnade liksom i något land däremellan som gör att hon därför kan synas till vid vattnet och gråtandes efter sina barn än idag.
Från mexikansk folktro då, till min favorit, vilket är japansk folktro. För att alltså, Japan har ju de mest störda historierna någonsin.
Ja, alltså, jag kollade ju själv lite på den här japanska folktron och tänkte så här, det här är ju riktigt så här horrorkänsla på. Ja. Men jag kände att nej, det är för hög level för mig att ta hand om. Jag överlåter den till dig.
Och jag kommer ju ta upp då tre olika historier. Varav några vet jag sedan tidigare, vilket är varför jag tar upp dem. Och några andra läste jag om när jag researchade det här.
Mm.
Och kände bara att det här är ju ett måste.
Ja.
Men jag tänkte faktiskt börja berätta lite var japansk folktro kommer ifrån. Och vad det påverkas av. för att det är ändå lite grunden till att förstå varför den folktron är som den är.
Mm-hmm. I see.
Och det man kan läsa då är ju att den japanska folktron har påverkats starkt av de två primära religionerna i Japan, vilket är Shinto och buddhism.
Mm-hmm.
Och buddhism antar jag att de flesta känner till.
Ja.
Ändå ganska stor religion. Shinto visste jag lite om, men inte så mycket.
Mm. Ja, jag har hört om det förut, ja. Men det är liksom ingenting som man säger grottat ner sig direkt.
Nej, precis. Och det jag kunde läsa om det var att det har ju inte riktigt varit... de har ju inte en trosbekännelse på det sättet. Utan de fokuserar väldigt mycket liksom på ritualer och på renlighet och, alltså det känns väldigt mycket buddhism, men samtidigt inte. Och Shinto har ju ett väldigt stort antal gudar och har också en väldigt speciell skapelsehistoria för Japan.
Okej.
Där man i princip pekade ut kejsarfamiljen som gudar.
Mm.
De har ett ord i Japan som på engelska översätts till himmelsk kejsare.
Mm, okej.
Så att det är liksom väldigt, väldigt mycket som är kretsat kring det.
Mm.
Och den japanska folktron har ju också påverkats väldigt, väldigt mycket av utländsk litteratur.
Mm.
Särskilt den nu som har kommit liksom på senare dagar. Och några berättelser från rikens Indien har ju varit jätteinflytelserika, vilket man också lite grann kan se i några av berättelserna. Okay.
Mm.
Men samtidigt så har ju temat för de här berättelserna ändrats väldigt mycket för att liksom passa de i Japan mer än de i Indien.
Mm, mm.
Och som för er som har läst lite olika japansk folktro berättelser vet ju att de oftast är väldigt, alltså, humoristiska och eller bizarra. Alltså det finns ju ingen realism i dem överhuvudtaget. Och involverar nästan alltid övernaturliga varelser. Såsom gudar, troll, något som de kallar för på engelska för river child eller river boy, en slags vad ska man säga, vattenande som de har. De har ju sina himmelska hundar,
just det,
drakar och djur med övernaturliga krafter som till exempel räven.
Mm.
Eller kitsune.
Just det. Mm.
Och jag varnar er nu. Jag kommer försöka uttala lite japanska ord. Som Julia sa. Vi bor i Sverige. Jag har inte utbildat mig eller lärt mig japanska för det här avsnittet. Tyvärr.
Så här, hon har inte gått en intensivkurs.
Nej. Tyvärr inte. Men jag gör mitt bästa.
Men jag tycker
bästa.
Du är modig i alla fall, Lisa.
Mm, mm. Ja, men det finns ju ingenting värre än när jag försökte säga den där meningen i våran mytiska varelseavsnitt.
Nej. Det är en goding.
Ja. Och sen då den sista delen för att förklara japansk folktro, så delas ju de här oftast upp sig i olika kategorier. Man har ju dels berättelser om för länge sedan. Man har sorgliga berättelser. Berättelser om liksom återbetalande vänlighet, alltså att man får tillbaka något gott man har gjort för andra. Snabba berättelser, roliga berättelser och berättelser om girighet.
Mycket berättelser.
Väldigt mycket berättelser. Väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Ska vi dra upp allihopa skulle det här bli ett väldigt långt avsnitt.
Ja, jag kan tänka på det med tanke på när jag gick in och sökte på folktro på japanska, då var det typ jag vet inte hur många på den här listan. Ja. Jag bara, nej.
Men jag tänker att vi börjar med den första berättelsen här då.
Mm.
Och sen kommer vi avsluta med min absoluta favorit. Så jag tänker nu får du, Julie, hänga med här och ni där hemma. Vet du vad en yokai är?
Nej.
Nej. Eller kappa som man också kan kalla det. När jag läst om det så har jag förstått att det är en extremt populär varelse bland japanerna. Jaha. Faktiskt den
aldrig typ mest det, tror jag.
Överlägset populära.
Mm-hmm.
Väldigt bizarr varelser. Den har näbb. Och huden är som grodskinn.
Ew.
Och den har ett sköldpaddsskal. Luktar väldigt starkt utav fisk.
Ja, vad fräscht.
Och någonting som jag har så svårt att liksom, jag kan inte ens föreställa mig det i mitt huvud, för att jag har verkligen sån här grov trypofobia.
Mm.
Jag klarar inte av det hål.
Nej.
Jag har sån fobi för hål. Och den här varelsen har små hålrum på huvudet.
Aha,
fyllda med vatten.
Aha.
Och när jag har sett bilder av det så blir jag så äcklad så att det finns inte. okay. Den går på alla fyra, men vissa säger då att den har sett den röra sig på två fötter som du och jag bor. Och den här varelsen älskar ju då vatten. Så att där man hittar dem är ju i floder, sjöar, myrar och ja, alla möjliga våtmarker helt enkelt. Det finns en japansk tecknad film där den här varelsen har visat sig vara ganska snäll.
Aha.
Men det är ju inte helt så sant. De är ju inte riktigt så trevliga som man kan tro att de är.
Mm.
För känner de sig attackerade så går de själva till attack. Och den här varelsen har ju använts av föräldrar i Japan för att skrämma sina barn. Det är lite som USAs liksom boogeyman.
Mm. Just det.
Har den här varelsen varit liksom för japanerna?
Mm.
Men vad gör då den här kappan? Jo, den är ju då en väldigt bra simmare. Kan man ju lite förstå eftersom den bor i vattnet.
Men har den fenor?
Det finns så många olika varianter av den här.
Okej.
Ja och nej.
Ja.
Alltså det beror på vilken bild du tittar på. Skulle jag säga. Eller vart du läser om den.
Mm.
Nu har jag dragit liksom mer en översiktlig. Det finns så många mer detaljerika liksom ja, berättelser om den här.
Mm.
Så att, ja, ja och nej.
Mm. Men bra simmare i alla fall.
Ja, väldigt bra simmare. Och den älskar ju att fånga sina offer och dränka dem. Men det sägs ju då att man ska inte känna sig så säker på land heller. För tydligen så slåss de väldigt bra uppe på land med.
Okej.
För att det berättas ju om att de har utdragbara armar.
Jaha.
Vad det nu ska betyda. Jag tänker på...
Förlåt, men jag tänker bara på typ kommissarien Gadget.
Ja, jag tänkte på sådana här sugrör. Gadget
förlängningsarmar.
Den här som är vikta som man liksom... drar ut liksom.
Ja.
Men
det här ska vara läskigt.
Som alla andra såna här berättelser så har ju den några svagheter. Så att nu ska jag berätta dem här, så att om ni möter kappan någon gång så vet ni vad ni ska göra.
Ja, så det är ju att, jättebra.
Det första är ju att eftersom den bor i våtmarker så är den ju känslig för uttorkning.
Mm.
Och som jag nämnde så har ju den de här hålrummen på huvudet fyllda med vatten.
Mm.
Och kappan är ju extremt, även om den kan vara väldigt våldsam, så är den väldigt artig.
Mm.
Så om du stöter på en sån här så ska du buga. Eller böja dig framåt. För att då kommer den buga tillbaka.
Aha.
Vilket i sin tur leder till att den tappar ut allt vatten.
Aha. Okay.
Och då tappar den all sin styrka. Alltså det är som att dens vad ska man säga, magiska krafter sitter i det här.
Mm. Just det.
Så att det är det. Och sen en annan ganska intressant grej är att den är känslig mot järn, rådjur och apor.
Ja, men då ska jag tänka på att alltid ha med mig lite av varje.
Ja. Så att ta med dig en apa när du liksom går längs vattnet i Japan, så är du safe.
Ja, jag ska tänka på det nästa gång.
Ja. Och dessutom en annan, vad ska man säga, en annan svaghet jag läste om kring kappan var att när den ska sova så måste den ta bort sin hud.
Den här grodhuden?
Ja, för att kunna sova.
Aha.
Och under tiden som den inte har sin hud på sig så är den ofarlig. För att den måste få på sig sin hud igen innan den kan gå tillbaka till vattnet.
Aha, så den sover alltså inte i vatten utan den sover på land?
Ja, precis.
Ah, okej.
Så att den delen är ju, det är intressant. Man får ganska många bilder i huvudet. Men den här varelsen är inte vacker.
Nej.
På något sätt.
Nej, det låter inte så vackert. Typ grodfisknäbbsdjur.
Ja. Nej, jag vet inte riktigt hur den kom till egentligen. Det kunde jag faktiskt inte läsa om. Men som sagt, väldigt populär historia.
Ja.
Är det.
Mm-hmm.
Men, över till berättelse 2 av 3. Och nu går vi in på lite läskigare historier. Det kommer liksom...
Nu hettar det till!
Nu. Och den sista är den läskigaste. Så att nu kör vi liksom nivå 2 här.
Ja.
Och då ska jag snacka om Akamanto. Eller rödkappa.
Akamanto!
Inte för att förväxlas med våran rödluva.
Nej, de där historierna får vi ta någon annan gång.
Ja, men då enligt legender så hemsöker Akamanto offentliga badrum. Särskilt kvinnliga badrum i offentliga skolor.
Åh, okej.
Han brukade då vara en stilig ung man när han levde. Troligen en gymnasieelev.
Mm-hmm.
Och sågs oftast bära en röd kappa.
Mm-hmm.
Och på grund av hans väldigt snygga utseende så brukade många tonårsflickor flockas runt honom.
Mm-hmm.
För att få honom på en dejt, jag vet inte.
Ja, eller få hans uppmärksamhet i alla fall.
Antagligen. Ni vet hur tjejer är.
Ja, om man har röd kappa också, då kan det hetta till ordentligt.
Oj, oj, oj.
Oj, oj, oj.
Men den här killen hade ju då väldigt svårt att hantera sin enorma flock av beundrare. Så att han började ju dölja sitt ansikte med en vit mask. Så att tjejerna inte skulle märka honom.
Okej.
Okay. Däremot så kan jag fortfarande tycka att den röda kappan borde vara ganska... synlig. Jag vet inte om det var en trend då att gå runt med röda kappor.
Man kan ju hoppas att det var en trend.
Alla går runt med röda kappor då.
Alltså hur dum får man vara som tjej? Man bara, aha. Nej, men den där killen, han hade inte vit mask på sig förut. Det kan inte vara han.
Ja, Varför skulle han dölja sitt vackra ansikte? Nej. Men efter det så är det ganska okänt om vad som hände. Men troligtvis så dog han på något sätt medan han gömde sig från en gömde sig från sina beundrare i ett kvinnligt badrum.
Oj, okej.
Kan ha gått väldigt många olika vägar där, känner jag.
Ja.
Väldigt många olika sätt att dö på. Mm. I ett kvinnligt badrum.
Ja.
Men ja. Efter det så återvände han då som en ond ande.
Mm.
För att han dog ju då enligt legenden i det sista båset i det kvinnliga badrummet.
Mm, okay.
Så båset längst in liksom.
Mm.
Så att han lovade sig själv att brutalt mörda alla som kom in i det sista båset i ett kvinnligt badrum.
Oh, jag brukar alltid gå in i typ det som är längst in.
Mm, gör inte det.
Nej. Jag får byta.
Och vem som helst kan ju tillkalla honom när man använder det sista båset i ett kvinnligt skolbadrum då. Och då dyker han upp framför offret med röd kappa och en vit mask på sig.
Men vänta lite här, när man sitter på toaletten?
Ja.
Åh nej.
Ganska exposed. För att det är väldigt passande. För att det finns två olika versioner av den här biten. Antingen så frågar han sitt offer, vilken föredrar du? Den röda kappan eller den blå kappan?
Mm.
Alternativt så kommer han fråga dig, vilken föredrar du? Det röda toalettpappret eller det blå toalettpappret?
Okej.
Okay. Mm. Och ja, då har du ju två val. Det första valet, alltså det röda, oavsett om det är rött toalettpapper eller en röd kappa, så kommer han skära halsen av dig. Eller halshugga dig.
Mm.
Och blodet som då strömmar ner från halsen ner på kläderna ser ju ut som en röd kappa. Eller får det se ut som att man bär röda kläder.
Mm. Okej. Okay.
Om man väljer blått så stryper han dem tills ansiktet blir blått. Mm. Eller att de dör av kvävning.
Jag tycker inte om något av valen.
Ja. Och också i vissa versioner så dyker hans händer upp från toaletten istället för att kväva dem.
Alisa, du vet att jag aldrig kommer kunna gå på toaletten igen. Alltså, jag måste bara inflika på det här. När jag var liten, då var jag alltid rädd att det typ skulle komma upp typ en orm ur toaletten och bita mig i
samma här.
De kvinnliga delarna, sa Tia. Men nu kommer jag bli rädd för att det ska komma upp två händer ur toaletten. Jag får börja gå på pissoaren istället.
Ja.
Ja.
Nej. Men sen finns det ju då såklart alternativet att du kan försöka överlista honom genom att till exempel säga, jag väljer den gula.
Okej.
Men tro inte att du kommer komma undan då. Nej, för då kommer han dra ner dig till helvetet.
Ja, ja, det känns ju som att inget val är bra.
Nej, nej. Men det finns faktiskt ett sätt att fly undan honom.
Mm-hmm.
Och det är att inte välja någon färg alls.
Jaha.
Men det finns ju ingen metod då för att liksom besegra eller döda honom.
Nej.
Utan han har ju liksom för evigt funnits i det sista båset i kvinnliga toaletter på skolor. Och den här legenden har ju skapat väldigt många andra toalettbaserade legender.
Dr. Mugg.
Exakt.
Jag var tvungen, förlåt.
Det finns en till version av Akamanto.
Mm.
Och det är att han kidnappar och dödar människor.
Mm.
Men det är... Alltså det finns så många olika. Det är just det som är så intressant med den japanska folktron. Alltså det finns en berättelse.
Som sagt, man hade kunnat prata om den i flera år.
Oh ja. Alltså det finns en berättelse och så finns det 500 versioner av den. och ja. berättelser som är baserade på den och inspirerade av den.
Ja.
Och men ja, den var jag väldigt fascinerad av.
Ja, jo, men den verkar alltså jag vet inte varför, men jag tycker att jag känner igen det. Jag vet inte om jag har sett det från någon japansk film eller något.
Nej.
Men jag vet inte, men jag tycker att jag känner igen det du berättar i alla fall.
Mm. Mm.
Faktiskt.
Ja.
Så att den lär ju vara ganska känd, den där.
Jo, men det är den. Mm. Det är den ju.
Mm.
Och det är ju alltså en sån liksom legend som typ alla som går i skolorna, och särskilt då gymnasieåldern, eller vad vi ser som gymnasieåldern,
ja,
känner till.
Mm.
Så att jag antar att det är liksom en sån här grej, du går inte in i båset längst bort.
Nej.
Bara en sån här liksom vad ska man säga, osagd regel. Du gör inte det.
Ja.
Eller skyll dig själv.
No.
Typ.
Om det är någon man inte riktigt tycker om, så bara, du kan ta toaletten där borta. gå in där du.
Ja, precis. In på sista, eller ja, dagens sista berättelse nu då. Vilket är min personliga favorit. Som var lite orsaken till varför jag tog med japansk folktro från första början. Vilket är legenden om Kishusake Una. Har du hört talas om henne, Julia?
Nej, jag har inte hört talas om henne.
Nej. För det är, som sagt, en av mina favoritberättelser någonsin. Och ni har säkert hört om den här tidigare. Men jag var tvungen att ta upp det igen. För att det är bland det bästa.
Det är det bästa i Gott och blandat på sin hörning.
Ja. Och då, enligt legenden, så var det här en kvinna som hade, ja, blivit skadad under sitt liv. För att hennes mun hade blivit upprivet eller uppskuret från öra till öra. Och det finns lite olika versioner av den här berättelsen, som i alla andra berättelser. Mm. Och en av dem var då att hon var en otrogen fru till en samuraj.
Aha.
Och som straff för hennes otrohet så skar han upp hennes mun då, från öra till öra. En annan version av berättelsen var att hennes mun skars upp under ett medicinskt eller tandvårdsingrepp. Och att det då var en kvinna som var så avundsjuk på hennes skönhet.
Alisa, du vet att jag är rädd för tandläkaren.
Ja. Enligt några versioner så var hennes mun fylld med många skarpa tänder.
Mm.
Mm. Och som den tidigare berättelsen jag berättade, så återvände hon som en hämndlysten ande efter sin död.
Mm.
Och täcker då sin mun med en tygmask.
Mm.
Vilket jag kände nu, i liksom den världen vi lever i just nu, där nästan alla går runt med tygmasker, så skulle du aldrig kunna utmärka den här kvinnan.
Nej. Nej, det är sant faktiskt. Eftersom det täcker för sig extremt mycket av ansiktet, så ja. Också så här upp, från munnen upp till öra. Man bara, ja, det är precis där det täcker.
Ja. Ja, men exakt. För hon ska ju dölja då liksom att det har blivit uppskuret.
Mm.
Så att det är ju verkligen, alltså, det är ju den delen hon täcker. Så att när du ser henne, så ser ju inte du skadorna.
Mm. Nej, just det.
För att den här kvinnan, som sagt, enligt liksom berättelsen, så ska hon ha varit otroligt vacker. Alltså jättevacker, det var liksom en del av hela hennes liksom characteristics, eller vad man ska säga.
Mm.
Och hon bär ju då med sig ett vasst, någonting vasst. Det kan antingen vara en kniv eller en stor sax bara.
Mm.
Så att det hon gör då är att hon går fram till olika personer frågar då, antingen är jag söt eller är jag vacker? Och det är oftast är jag vacker som man har hört liksom den engelska översättningen av den här historien.
Mm.
Och då finns det ju, antingen så svarar du oftast nej eller så svarar du ja.
Mm.
Svarar du nej så kommer hon döda dig med det vapnet hon har med sig.
Mm-hmm.
Svarar du ja så kommer hon ta bort munskyddet.
Mm.
Så att du ser hennes liksom stympade ansikte.
Ja.
Och fråga frågan igen. Är jag vacker? Okay.
Och då svarar man nej.
Ja.
Om man är normal så svarar man nej.
Det finns också en version där hon istället för att bara fråga är jag vacker igen så frågar hon även med det här. Eller mm. till och med nu. Och om personen då svarar nej eller skriker mm. av rädsla så kommer hon döda personen. Mm. Och om man svarar ja så kommer mm. hon skära personen från öra till öra.
Ja, så att den ska se likadan ut som hon själv.
Exakt.
Okay.
Och det finns några olika metoder att överleva mm. det här. För att så som det ser ut nu så är det liksom, det spelar ingen roll om du svarar ja eller om du svarar nej. För att du kommer mm. dö vilket som.
Mm.
I princip. Men då finns det också en version där du svarar antingen liksom kanske eller men helt okej. Okay. Alltså lite så här mm. genomsnittligt utseende.
Ja. Mm.
Vilket förvirrar henne. Vilket då mm. ger dig en chans att springa iväg.
Ja, så om man säger att hon är en 5 av 10, då kanske
ja.
Då kanske man överlever.
Ja, exakt. Ja. Men då finns också risken att hon kommer och besöker dig samma natt medan du sover.
Ja, oh, nej.
Så alltså, det är liksom oddsen att du faktiskt kommer ur det här är ganska liten.
Ja.
Du kan också ta och kasta pengar eller hårda godisar mot henne.
Okej.
Okay. För då kommer hon stanna och plocka upp dem.
Så om någon att, av er ser mig på stan, då får ni jättegärna göra detsamma.
Pengar eller godisar?
Båda.
Men ja, då är det att man ska liksom kasta det i hennes riktning och inte liksom på henne. För det känns som att om du träffar liksom med ett mynt i hennes ansikte så kommer nog hon bli ganska förbannad.
Nej, men Lisa, du vet väl att det är ingen som har kontanter längre. Man får swisha.
Kasta en swish åt hennes håll. Hon kommer få fullt upp och logga in på BankID.
Ja, men du vet, folktron, den uppdateras ju hela tiden. Så snart kommer det vara att hon swishar.
Det är ju för ohälsosamt med godisar nu också.
Ja, jo, men det är ju
så
det.
Att gå alltid får, runt med broccoli.
Man får kasta såna här protein bars och sallad och lökar och grejer.
Men ja, det här var min sista berättelse och som sagt sista berättelsen för det här avsnittet. Men ja. Det har ju varit bland de roligaste hittills att spela in.
Vem kunde tro att folktro och mardrömmar kan vara så extremt roligt?
Nej. Det,
nej men jag tror att vi har faktiskt börjat gilla och prata om folktro. Mm. Det här borde vi göra mer.
Ja, definitivt.
Ja.
Det kommer lätt bli en del 2 av det här, tycker jag.
Ja, jo, absolut.
Nej, men då säger väl vi tack för det här avsnittet. Eller tack för att ni har lyssnat. Och som vanligt, glöm inte att följa oss på våran Facebook och Instagram där vi heter Mardrömmarnas podd respektive Mardrömmarnas podd.
Bra där.
Där Julia då kommer lägga ut den här videon.
Videon på La Llorona.
Alltså. Ja. Så att följ oss där så får ni lite mer uppdateringar om vad som händer. Med våran lilla podd.
Med vår lilla poddis.
Ja.
Men ja, vi ses ju nästa vecka igen med ännu ett nytt härligt avsnitt.
Yes.
Men ha det så bra. Så ses vi.
I mardrömmarnas värld.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.